Herre, du har kommit med så mycket löften och så mycket hopp och så mycket tröst, Herre. Och Herre, tack för att liksom, dina armar står vidöppna för oss den här söndagen. Och jag ber att vi ska få vara lyhörda för ditt ord, men också villiga att ta emot av det som du har att ge. Så kom du, heliga ande. Jag vill lägga den här predikan i dina händer. I Jesu namn. Amen. Rubriken för min predikan idag har jag satt till hoppbärande gemenskap. Hoppbärande gemenskap. I veckan som var så har jag i alla fall förstått genom att jag läste dagen här i veckan att kvinnoläkaren och fredspristagaren Dennis Mukwege har varit på besök i Sverige. Eller kanske fortfarande kvar här till och med. Jag vet inte. Men han var i alla fall och besökte pingstpastorernas årliga pastorskonferens. Och jag blev ganska berörd av den här. Jag läste en artikel i dagen där man liksom återgav hans budskap till de här ledarna på den här konferensen. Och det var liksom, jag tänker också för er som inte vet vem Dennis Mukwege är, så kommer han från den demokratiska republiken i Kongo. Han har vunnit fredspris och för hans arbete bland, framförallt, han är alltså kvinnoläkare. Han jobbar alltså med kvinnor som är svårt skadade på grund av sexuella, alltså krigsförbrytelse. Så han vet vad han pratar om, den här mannen. Och hans budskap till de här pastorerna och ledarna var just det att det han såg, det är att kyrkan på så många olika sätt har kommit att avlägsna sig från det som är dess främsta uppdrag. Nämligen att vara världens ljus där oro och strid och konflikt råder. Trots att Bibeln är så tydlig med just detta. Och det där liksom gör något med en. För jag håller ju med. Jag håller med. Jag kan också se det. Att vi liksom håller på att, inte överallt, det finns verkligen kyrkor och församlingar och kristna som liksom gör precis det här. Men jag tror att vi är många som blir berörda för att vi förstår att vi har en bit att gå. Hans hälsning var i alla fall den att vi som kyrka syns för lite. Vi behöver ta mer plats i samhället. Vi behöver be, men vi behöver också agera. Vi behöver ta del av människors bekymmer, oro och kamp och vara med och göra skillnad. Det här utmanar. Jag ska börja med också att läsa ifrån Lukas evangeliet och kapitel 4 och vers 16. Det är när Jesus kommer till synagogan i Nasaret på sabbaten. Det här är det som kallas för hans programförklaring. När han ger till känna vad hans uppdrag är i den här världen. Han, alltså Jesus, kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att genom förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa det: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnades över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Ja, Jesus har kommit för att komma med befrielse för de fångna, syn för de blinda, glädjebud till de fattiga och befrielse för de fångna. Det är samma budskap som han kommer med till oss idag. I vår värld. Till människor. Jesu uppdrag i den här världen har inte förändrats. Det är fortfarande detsamma. Guds hjärta bultar för de svaga, för de som är utsatta och för de som befinner sig i marginalen. Det finns en bok som heter Den oemotståndliga revolutionen av Shane Claiborne. Nu var det väldigt länge sedan jag läste den. Men jag var tvungen att plocka fram den här på morgonen, för jag vet att den handlar just om det här. Revolutionen om att gå och göra det som Jesus har kallat oss till. Och jag fann ett litet stycke. Ska vi se, så jag hoppas att jag hittar det igen här. Kanske det tar en liten stund. Mm. Han kom i alla fall att beröras av vad är det liksom vi är kallade att göra som kristna, och han kände sig utmanad att söka sig till de som var liksom levde i marginalen. Och på ett ställe här i boken så skriver han just så här om Jesu uppdrag. Jesus sökte sig nämligen inte till de rika och mäktiga för att hans rike skulle sippra ner till de fattiga. Istället solidariserade han sig med dem som levde på botten, de utstötta och de oönskade. Och alla blev lockade av hans kärlek till människor i marginalen. Vi vet att vi alla är fattiga och ensamma i alla fall, eller hur? Sedan bjöd han med alla på en resa nedåt för att bli det minsta. Som det heter i det gamla franciskanska slagordet. Förkunna alltid evangeliet när så krävs. Just så här. Förkunna alltid evangeliet när så krävs. Använd ord. Eller som vår 70-åriga revolutionära katolska nunna, syster Margaret, uttrycker saken. Vi försöker ropa ut evangeliet med vårt liv. Ja. Jesus sökte sig till de som lever i marginalen. Det är fortfarande där hans hjärta bultar för de människorna. Och vårt uppdrag som församling, som en hoppande gemenskap, det är att fortsätta det verk som Jesus påbörjade och som kristna i alla tider har gjort. Att i handling visa på Guds kärlek till människor. För vi som enskilda, men också som församling, är kallat att vara bär av hoppet för den här världen. Världens ljus för vårt land och för vår bygd. Det är i och genom oss som Guds kärlek blir känd. Och vår uppgift är just det, att förkroppsliga Jesu ord och Jesu handling i vårt eget liv och visa på det här hoppet där vi går fram. Det är hoppet som vittnar om Guds oändliga kärlek. Hur ska vi då vara en hoppbärande gemenskap? Ja, men jag skulle vilja punkta upp 5 olika saker. Vi behöver först och främst veta vilka vi är. Jag kommer gå igenom här sen. Vi behöver vara medvetna om vår egen brustenhet. Vi behöver hålla oss nära den levande källan. Vi behöver leva i försoning. Och vi behöver visa barmhärtighet. Vi behöver veta vilka vi är för att kunna vara en hoppande gemenskap. Du och jag, vi är Guds älskade barn. Vi har alla varit syndare. Men nu är vi rättfärdiggjorda genom Jesus Kristus, genom hans kärlek och genom hans förlåtelse. Alla hade vi varit förlorade om det inte hade varit för Jesus och det han gjorde på korset för oss. Ingen av oss kan skryta över vår rättfärdighet. Hur länge vi än har varit del av den här församlingen. Eller hur många generationer tillbaka som vår familj har varit kristen. Eller hur mycket gott som jag gör varje dag. Eller hur troget jag än går på gudstjänst. Det är inte det som avgör. För att vara Guds barn, det är en gåva till oss var och en. Ingen av oss har gjort oss förtjänt av den gåvan. men ändå är den oss given. Vi är Guds älskade barn. Det behöver vi veta. Och känner vi att vi inte riktigt har greppat det, det är ju svårt att ta in, så tänker vi får be, liksom lägga det till Herren och säga, jag läser det, jag vet att det är som, jag känner inte det, jag vill uppleva det i mitt liv. Sök Herren för det. Låt han få tala till dig om just det. Hur du är hans älskade barn. Men vi behöver också, för att vara en hoppande gemenskap, tänker jag, vara medvetna om vår egen brustenhet. Vi behöver vara i nära kontakt med vår egen brustenhet i våra liv. Ingen av oss är perfekt. Inte ens som efterföljare till Jesus så lever vi som vi borde. Vi frestas och vi gör fel. Men i och genom Jesus så är vi rättfärdiggjorda. Men jag tänker, om vi inte känner till vår egen brustenhet, så är det också svårt att möta dem som Jesus har kallat, som han söker efter och som han längtar efter. Vi är, precis som jag sa, ingen av oss är liksom förtjänt av den här nåden, ändå får vi ta emot den. Och vi är människor som fortsätter kämpa med det som vi brottas med i våra liv, men ändå så så får vi leva i den efterföljelsen till Jesus. Med allt det vi har så får vi fortsätta att vara bärare av hoppet, därför att vi har ställt våra liv i en riktning där vi vill omformas. Vi vill att Jesus ska förvandla våra liv. Men jag tänker också, för att vara en hoppande gemenskap så behöver vi präglas av att vara en bedjande gemenskap. Vi som församling behöver hålla oss nära källan, nämligen Jesus själv. Det är så vi kan ta emot det liv han vill ge oss. Det levande vattnet som aldrig tar slut. Hur gör vi då det? Jo, genom att ivrigt söka honom i bön och i tillbedjan. Att läsa Guds ord. Och att mötas så här på gudstjänst tillsammans. Eller i hemmen, i hemgrupperna eller i vardagen. Att umgås tillsammans. Vi behöver vara en gemenskap som vänder oss i bön till Herren. Vi behöver sätta honom först i våra liv. Endast i gemenskap med honom är vi en levande församling. Och i närheten till Jesus, då tar vi del av Guds hjärta, hans bultande hjärta för den här världen. Hans nöd, och det är också där som hans kärlek kan drabba oss. Men jag tror också det är väldigt viktigt att som församling och som hoppande gemenskap leva i försoning. Om vi ska kunna vara en hoppande gemenskap som vittnar om Guds kärlek i den här världen, så behöver vi också leva och sträva mot hela och försonade relationer i den mån det kommer an på oss. Jag tänker såväl hemma i våra närmaste relationer, i familj och släkt, men också på jobbet och på fritiden och här i församlingen. Och det här är svårt. Jag tror vi alla utmanas av det här. Men det är den strävan vi ska ha. Förlåta dem som står i skuld till oss. Precis som Jesus avskrev din och min skuld, så är vi kallade att förlåta dem som står i skuld till oss. Att efterskänka skulder som vi anser vi borde få tillbaka genom ett erkännande eller ett förlåt. Det kanske vi aldrig får. Det här är svårt. Ibland tänker jag på det, hur vi är så snabba med om barn har konflikter. Man kan kolla på sina egna barn, eller ja, man kanske har en barn i sin närhet. Och så bråkar de och så säger man, nu måste du säga förlåt, så där får du inte göra. Säg förlåt nu. Det ska gå undan liksom. Är det någon som har gjort så? Jag har gjort det många gånger. Ungefär som att det är något man bara ska rabbla liksom. Och så kanske det är för oss också ibland, att vi säger förlåt men i hjärtat har vi inte förlåtit. Vi fortsätter att lägga skuld, att anklaga. Och så slutar det bara med att det är vi själva som blir bittra, som liksom, ja, det blir trångt för oss själva. Vi är kallade att efterskänka människors skuld. Jesus sa själv, hur många gånger ska jag förlåta? 7 gånger 77, alltså det är liksom, står på liksom oändligt många gånger. Det här är svårt, det här är inte lätt. Men jag tänker också, här får vi be, söka Gud och säga, hjälp mig. Den här situationen är jättesvår. Jag har jättesvårt att förlåta den här personen för det den har gjort mot mig. Jag vet att du vill att jag ska göra det. Men hjälp mig. För jag tror att det är möjligt. Med Guds hjälp är det möjligt. Så vi behöver vara en gemenskap som är medvetna om att vi är Guds älskade barn. Vi behöver vara medvetna om vår egen brustenhet. Vi behöver vara en bedjande gemenskap. Vi behöver leva liksom, att liksom leva mot att vilja leva i försoning. Vi gör inte alltid det, men det är liksom vår strävan. Att sträva mot att leva i hela och liksom i relationer som där vi vill sträva mot försoning. Men jag tänker också, för att vara en hoppande gemenskap, precis som Jesus proklamerade vad hans uppdrag var för den här världen, att komma med befrielse och upprättelse för de fångna, de som är, liksom, ser de som är fattiga, komma med glädjebud till dem, så behöver vi som församling visa barmhärtighet. Fariseernas och de skriftlärdas ständiga kritik mot Jesus var att han åt och delade gemenskap med syndare. För Jesus, han gick till dem som levde i marginalen. På samma sätt är vi kallade till dem som lever i marginalen. Till de som är fattiga, till de som lever i fångenskap på olika sätt. De som kan leva i, jag tänker i vårt samhälle idag, är så många som lever i fångenskap av liksom olika slags beroende. En del syns, andra syns inte. Vi är kallade till dem som lever i olika slags förtryck. För att komma med tröst, hopp och hjälp om räddning. Vi har en jätteviktig uppgift som församling. Tänk vilket uppdrag vi har. Så viktigt. Men i allt det här så kan man känna sig liten. Man kan känna sig, hur ska jag klara det här? Är jag beredd? Är jag beredd att gå? Är jag beredd att följa Jesus? För det här utmanar mig jättemycket. Är jag beredd att gå till det som liksom, som anses oansenligt för andra? Det som är skrämmande, det som luktar illa, det som tar av min tid, det som tar min kraft, det som tar mitt engagemang. Vi är kallade ut i den världen för att sprida Jesu kärlek, och det kommer kosta. Det kommer kosta. Och även om det gör det, så är jag övertygad om att det är den enda vägen vi kan gå. Det är den enda vägen jag ser framåt. Det kommer kosta, det kommer ha konsekvens i våra liv. Men det kommer vara värt det. Ensam är inte stark. Tillsammans får vi kroka arm som församling. Ut på det här uppdraget som är oss givet. Och som är mer angeläget än någonsin. Och tillsammans, men också tillsammans med den heliga ande. Vi har ju fått han som kallas hjälparen. Är ju given oss. För att vi ska kunna våga gå. För det är genom oss, genom församlingen, som Gud har valt att fortsätta sitt verk i den här världen. Och du behövs. Du är viktig. Så låt oss vara en hoppande gemenskap där vi visar barmhärtighet med den som är svag. Där vi strävar mot försonande relationer. Och där vi ivrigt söker Herren. Och i en sån gemenskap så är jag övertygad om att Guds rike kommer att bryta fram. Låt oss be. Tack Jesus. Att ditt hjärta bultar för den här världen. Herre, du sökte dig ständigt ut till dem som levde i marginalen. Till de svaga, till de sjuka. Till dem med små framtidsutsikter, Herre. Till dem som alla andra hade gett upp hoppet om, Herre. De sökte du dig till. För att komma med liv och hopp och räddning och läkedom, Herre. Herre, i vår värld, i vårt eget samhälle idag så är det så många människor som lever på marginalen. Som utan hopp, utan framtidsutsikter. Det är så många som liksom istället väljer att liksom ta sitt eget liv än att fortsätta gå. För man ser inget hopp. Man ser ingen ljusning, Herre. Herre, ditt hjärta slår för dessa människor. Du slår för alla de som kämpar runt omkring oss. Du slår för var en som sitter här som kämpar och brottas med någonting i livet. Herre, jag ber att vi ska våga ta oss an det uppdrag som du har gett oss, Herre. Att få vara salt och vara ljus i den här världen. Herre, det kommer kosta. Det kommer fästa på. Det kommer utmana vår egen bekvämlighet, Herre. Men låt oss våga. Hjälp mig. Hjälp mig i min bekvämlighet att gå dit du kallar. Ge oss din blick, Herre. Låt oss inte slå ner den, utan låt oss liksom gå. Och tack för att du är med. Tack för att du har sänt din egen hjälpare för att vi ska kunna gå ut i den här världen. Vi är inte ensamma. Och vi är också satta i ett större sammanhang. Tillsammans med flera andra som delar vår tro och övertygelse. Tillsammans så får vi göra skillnad i den här världen. I vår bygd, Herre. Herre, jag ber att vi ska våga ta mer plats i Tingsryd. I vårt eget samhälle. Att förstå vårt uppdrag. Att du redan har givit oss allt som vi behöver för att fullfölja det, Herre. Vi behöver inte vänta. Så kom du, Helige, gör ditt verk. Börja med oss, Herre, som är här idag. Om vi behöver vända om på något sätt, Herre, så hjälp oss att göra det. Tack för att din kärlek är så stor. Tack för att din kärlek är så stor. Och du kommer för att rädda, Herre, med räddning till en hel värld. Där vi är en del av den. Lägg resten av den här gudstjänsten i dina händer, Herre, och den här veckan. Var oss nära. Amen.